Så, god förmiddag allihopa. Vi börjar med att hoppa in i Bibeln, Hebreerbrevet 11. Och jag kommer läsa stora stycken ur det. Jag tror det kommer på väggen, va? Inte? Nej, okej. Då får ni lyssna noga. Jag ska läsa långsamt. Och ni har ju kanske biblar med er vissa. Hebreerbrevet 11 då börjar i vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och så hoppar vi till vers 7. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ätt fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Hoppa till vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat, men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Och därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Och så hoppar vi till slutet, vers 32. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda och stängde lejonets gap. Vers 39. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, så fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss här, ska de nå fram till målet. Amen. Ja, de brukar ju kallas för troshjältarna, de vi läser om i det här kapitlet. Och idag vill jag tala om tron. Och jag tycker det är ett så intressant ord, det här med tro. Alla vet ju att kristendomen handlar om att tro. Kristen tro, säger vi. Men när man ska förklara vad är tro egentligen, då är det inte lika självklart. Därför att tro, ordet innehåller ju så mycket. Även bara i vardagen innehåller det ganska mycket. Det kan uttrycka allting ifrån osäkerhet, tvivel eller tveksamhet ända till en fast övertygelse som vi läste om här i texten. Och det här med att tro som en övertygelse, det finns ju med i Bibeln. Grunden är ju hela tiden någon slags övertygelse. Vi läste det i första versen där. En övertygelse, en visshet om saker man inte kan se. Det är tron. Men Läser man i Bibeln så räcker inte riktigt den beskrivningen av tro. Det räcker inte att säga bara övertygelse. Om vi tittar på de här människorna vi läste om, troshjältarna, så var det mycket, mycket mer. Och vi får ta till andra ord för att beskriva vad det handlar om. Och det är ord som tillit, förtröstan, förtroende och trofasthet. Det kommer närmare vad tro handlar om i Bibeln. Och här är det en viktig skillnad. Om vi har övertygelsen å ena sidan och förtroende och tillit å andra sidan. Övertygelsen, den sitter ju i huvudet. Medans förtroende och tillit det sitter i hjärtat. Och övertygelsen kräver bara en part. Jag ensam kan vara starkt övertygad om någonting. Men förtroende och trofasthet, det kräver två parter. Och det är det som var så utmärkande för de här människorna. De levde inte i en slags ensam tro, utan det var en vandring med Gud. En gemenskap med Gud. Så jag ska vara extra pedagogisk här idag. Två ord ska jag hänga upp den här predikan på. Det första är självklart tro. Och när jag förberedde mig så hade jag som alla goda predikningar tre punkter. Men jag insåg ganska snart att jag hinner bara med den första punkten. Och den första punkten var den frälsande tron. Så det vill jag tala om idag, den frälsande tron. Får vi se om det blir tillfälle någon annan gång att tala om övriga punkter. När det gäller då den frälsande tron så tänker jag på Johannes 3 och 16 som de flesta av er kan utan till. Det är väl Bibelns mest kärnfulla vers när det handlar om tro och frälsning. Jag läser den. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom, där har vi tron, ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Och det här har ju grubblats över en del. Varför är tron så central i den här versen? Man kan ju tänka att Gud skulle kunna kräva massa saker av oss människor. Att vi ska göra någonting, att vi ska säga någonting eller vad som helst för att få evigt liv. Men han kräver tro. Och ännu märkligare blir det för mig när jag tänker på det att tron kan ju inte riktigt tvingas fram. Fundera på det. Kan du bestämma dig för att tro på något annat än det du redan tror på? Om någon säger till mig så här, ja, nu måste du tro att Norge ligger i Afrika. Det är ju en omöjlighet, va? Jag kan inte börja tro på någonting som jag inte redan tror på. Inte ens om någon hotar mig med pistol kan jag börja tro på att Norge ligger i Afrika. Så det är ganska märkligt att kräva tro av någon. Man måste ju ha något att hänga upp sin tro på. Och jag minns en episod från ett barnprogram när jag var liten. Från Karlsson på taket. En tecknad film. Och där fanns med just det här med orimligheten i att kräva tro. Och det är det enda jag minns från den filmen. Men jag tycker det är ganska lustigt uttryckt. Jag ska läsa lite här. Det är alltså Karlsson. Han kommer tillbaks efter sommarlovet. Har varit borta. Lillebror har saknat honom. Och när han kommer tillbaka så förväntar han sig ett glatt välkomnande med köttbullar och gräddtårta. Och så skakar lillebror på huvudet. Nej, mamma har inte gjort några köttbullar idag. Och gräddtårta har vi bara när det är födelsedag. Karlsson fnyste. Vad är det här för sorts familj egentligen? Bara när det är födelsedag. Men om det kommer en kär gammal vän som man inte har sett på månader. Man kunde ju tycka att det skulle sätta fart på din mamma. Ja, men vi visste inte, började lillebror. Visste inte, sa Karlsson. Ni kunde ha hoppats. Ni kunde ha hoppats att jag skulle komma idag. Och det borde ha varit nog för din mamma att börja trilla köttbullar med ena handen och vispa grädde med den andra. Han är inte särskilt rimlig där, Karlsson, va? Alltså av alla dagar som han kunde komma tillbaka så skulle lillebror hoppas att han skulle komma just den här dagen. Men han hade ju ingen anledning att tro det. Hur skulle han kunna tro på en sån sak? Och det är många tänkare som har fått för sig att det är så Gud menar när han säger att vi måste tro för att bli räddade. Är Gud lika orimlig som Karlsson? Kräver han att vi ska lyckas pricka rätt bland alla åsikter och tankar och religioner? Är det det han menar? Nej, vi går tillbaka till de här troshjältarna i början och ser att det var ju inte det tron handlade om för dem. Det handlade inte om åsikter, det satt inte först och främst i huvudet, utan det handlade om något annat. Tillbaka till Johannes 3:16 då. Var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det talar om att det finns två vägar för varje människa. Man kan gå förlorad och man kan ha evigt liv. Och varför är det då så? Och vad har tron med det hela att göra? Då kommer det andra ordet för idag. Rättfärdighet. Tro och rättfärdighet är liksom orden att komma ihåg för idag. Och de flesta av er har hört alla de här orden, eller de här orden sedan söndagsskolan. Men ibland är det bra att tala om grunderna. Rättfärdighet är ju en av trådarna som går genom hela Bibeln. Om man börjar från första sidan och läser till sista så kan man följa det här som ett tema liksom. Från början till slut så talar det om rättfärdighet. Det är inte den enda tråden, men det är en av trådarna. Och rättfärdighet handlar kort och gott om att leva rätt. Att göra det som är rätt och inte göra det som är fel. Och Jesus, han kokar ner det här till det dubbla kärleksbudet. Att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och med hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv. Det är att leva rättfärdigt. Nu är det så att Gud är rättfärdig. Och den som vill ha med honom att göra måste också vara rättfärdig. I Saltaren 5:5 så står det: du är inte en Gud som kan tåla brott. Ingen ond får bo hos dig. Och Saltaren 34:16-17. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och han hör deras rop. Men Herrens ansikte är emot de som gör det onda för att utplåna minnet av dem från jorden. Och det ser vi om och om igen genom hela Bibeln. Den som är rättfärdig får ha med Gud att göra. Den som är orättfärdig eller håller fast vid sin orättfärdighet har inget med Gud att göra. Och det kom en rik man till Jesus och frågade: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och vad svarade Jesus? Han sa: håll buden så får du leva. Med andra ord, om du lever rättfärdigt så har du evigt liv. Här finns ju ett problem. Paulus säger: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ingen människa har den här rättfärdigheten. Inte ens Noa och Abraham och Sara som vi läste om i början. Och om vi skulle stanna där så skulle det vara ganska mörkt för oss. Bara den som är rättfärdig får bo hos Gud. Och ingen är rättfärdig. Men då har Gud öppnat en annan väg till räddning. En väg som går genom tro. Och i Romarbrevet 3 kan vi läsa om detta. Jag gör en liten parafras här för att hålla det till det vi talar om här. Från vers 21 där i Romarbrevet 3 så säger Paulus att nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och han fortsätter att säga att han, Gud, är rättfärdig och han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det har uppenbarats en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Han är rättfärdig och han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och det här är spännande tycker jag. Det här är den insikten som var själva vändpunkten i Martin Luthers liv. Ni vet, han kämpade ju. Han blev munk och han höll på med allting, alla religiösa aktiviteter som han trodde skulle göra honom rättfärdig. Och hur mycket han än kämpade och hur mycket han än höll på så upptäckte han att det blev ingen skillnad här inne. Han kände sig inte rättfärdig. Han kände sig bara mer och mer syndig ju mer han höll på. Och det var inte förrän han började studera Romarbrevet på djupet och kom till det vi nyss läste om rättfärdigheten från Gud. Och förstod att det handlade inte om en rättfärdighet här inne utan det handlade om det som han kallade för en främmande rättfärdighet. På latinska så använde han ordet alienum, alltså alien. Någonting som inte alls har med mig att göra. En helt främmande rättfärdighet får räknas som min rättfärdighet. Jesu rättfärdighet får räknas till mig. Och det är ju helt fantastiskt. Och vi läste ju faktiskt detta i början här när vi läste om Noa. Det stod ju så här i Hebreerbrevet 11 där. Genom tron blev han värden till dom och han ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Så Noa, han hade inte det som krävdes här inne. Utan han var tvungen att ta emot den här främmande rättfärdigheten. Han ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Och om Abraham, det stod inte i den texten, men det står i första Mosebok och även Paulus tar upp detta. Det står att Abraham trodde Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Abraham hade inte det som krävdes, men han fick ta emot en främmande rättfärdighet och den räknades som om det var hans egen. Och Jesus är också inne på detta när han berättar liknelsen om farisén och tullindrivaren som går till templet för att be. Det står ju då att farisén han ställer sig upp och han ber och han tackar Gud för allt gott han gör. Alltså han själv gör. Och han tror att han har en egen rättfärdighet. Och tacka Gud för den. Men tullindrivaren, det var ju ett allmänt namn på syndare på den tiden. Han böjde sig ner, han vågade inte lyfta blicken och han slog handen för bröstet och sa Gud var nådig mot mig, syndare. Och så säger Jesus det märkliga. Han säger att tullindrivaren gick därifrån rättfärdig, inte farisén. Alltså han som stod där och pekade på sig själv, han blev kvar i sin synd. Men den som i tro vände sig till Gud, han fick ta emot en ny rättfärdighet. Det var inte så att tullindrivaren blev en helt annan person där uppe i templet. Men han fick den här främmande rättfärdigheten räknad till sig själv. Och han gick därifrån rättfärdig, sa Jesus. Och skillnaden mellan dem, det kan man säga, det är vem pekar de på? Farisén pekade på sig själv och tullindrivaren pekade på Gud. Han förstod att det jag har, det räcker inte. Och jag tror att Gud ställer en fråga till var och en av oss. En fråga som alla människor måste svara på innan allt är klart. Och det är den här frågan: var är din rättfärdighet? Var har du din rättfärdighet? Hos vem har du din rättfärdighet? Och då kan du välja att peka på dig själv, som farisén gjorde, eller att peka på Jesus. Och om du pekar på dig själv så säger Gud tyvärr, det räcker inte. Om du pekar på Jesus så säger Gud, det är bra. Det räcker. Hans rättfärdighet räcker för dig. Och detta, tänker jag, är tro. Enligt vad Bibeln säger. Vem jag pekar på. Det handlar alltså inte om mina åsikter och tankar här uppe, även om de måste finnas med såklart. Men det handlar om vem jag pekar på. Så när det står att var och en som tror på honom inte går förlorad utan har evigt liv, då handlar det om vem man pekar på. Och det är ju ett val man gör, vem man väljer att peka på. Och det är också värt att tänka på hur är det här möjligt? Hur kan man få den här främmande rättfärdigheten? Och det är ju samma sak fast tvärtom som hände när Jesus hängdes upp på korset. Vi sjunger i början: helig, 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 Herregud allsmäktig. Han som är helig, han som är så långt bort ifrån all synd och orättfärdighet som man kan komma. Han blev hängd på ett kors. Han blev räknad som någonting han absolut inte var. Han blev räknad som syndare, dog som en rövare. En enorm orättvisa. Och på grund av det här som har kallats för det saliga bytet, så får vi också räknas som någonting vi inte är. Vi får räknas som rättfärdiga, fastän vi inte är i oss själva. Och vi ska aldrig glömma att den rättfärdigheten, den kostade ju livet för Jesus. Joakim var ju inne på omvändelsen här i början. Och det var väl det som skedde, tänker jag, när tullindrivaren gick upp till templet och bad. Han hade levt ett liv i synd, men där uppe i templet så valde han att vända sig till Gud. Martin Luther, han hade levt ett liv där han försökte förtjäna rättfärdighet. Och han fick vända sig och ta emot den främmande rättfärdigheten. Tullindrivaren hade levt ett liv i synd. Han fick också vända om till Jesus och ta emot rättfärdighet. Det är en fråga för oss var och en. Vem ska vi peka på? Och vi behöver ha med det här att det handlar om det eviga livet. Det är ingen liten fråga vi talar om. Att tro, vem pekar jag på? Det handlar om evigt liv eller att gå förlorad. Det sista jag vill säga bara för att är att den frälsande tron är startskottet, kan man säga, för livet med Gud. Vi läste ju om troshjältarna. Det var ju liksom, de började vandra med Gud och fick ta emot frälsningen. Men sen fortsatte ju hela livet. De fortsatte att gå hela livet med Gud och de formades efter honom. De fick också lära sig vad det innebär att lyda honom, att om jag tror på Gud så tror jag också på vad han säger om hur jag ska leva. Och de hade det här fantastiska hoppet att Gud har ett rike. Det står ju på ett ställe att det är ett rike som har legat förberett sedan världens skapelse. Och det riket väntar vi på. Det riket väntade de på. Och det riket ska vi nå fram till tillsammans. Alla som väljer att sätta sin tro till Jesus Kristus. Amen. Tack Herre för att vi får läsa om människor som satte sin tro till dig. Och tack för att det inte var slut med Bibelns sidor. Att inte tron tog slut där, utan det är ett stort folk som vi är en del av som har valt att tro på dig. Och jag ber att du ska uppenbara för oss vad som hände där på korset när du blev räknad som en syndare och vi får peka på dig och bli räknade som rättfärdiga. Jag ber att du fyller oss med tro på Jesus Kristus. Och är det någon som inte har vänt om ännu så ber jag om en uppenbarelse från dig Herre för den personen. Och jag ber att du också fyller oss med tro för vardagen, för allt som vi går igenom. Att vi vandrar med dig varje dag Herre, hur mörkt den ser ut. Och att du ingjuter hoppet om himlen i våra hjärtan. Att vi kan hålla ut vad vi än möter här på jorden. Därför att vi vet att vi går en ljus framtid till mötes. Tack Herre. Välsigna oss alla i Jesu namn. Amen.